Samhällsuppdraget, en podd där jag, Rebecca Bolin, möter människor för att vaska fram ideologiska konfliktlinjer i vår tids brännande politiska frågor. I dagens avsnitt ska vi reda ut vad samhällsuppdraget egentligen är och varför det är så viktigt att ta fighten mot populister. Med mig idag har jag Claes Mikael Ståhl, jurist på LO och författare till den här boken som vi bygger samtalen på. Samhällsuppdraget, att tänka fackligt om makt, intressen och samverkan som ges ut på Leopard förlag. Välkommen Claes Mikael.
Tack så mycket, tack.
Ja, facket har ju en kärnverksamhet. Det handlar ju om att förhindra underbudskonkurrens på arbetsmarknaden. Det handlar om att verka för full sysselsättning, bra kollektivavtal och starkt anställningsskydd till exempel. Räcker inte det här kärnuppdraget?
Nej, men alltså kärnuppdraget, det fackliga uppdraget, det börjar ju på arbetsplatsen. Man sluter sig samman med sina vänner eller sina kollegor och försöker att påverka villkoren som gäller på arbetsplatsen. Och där finns det en tydlig motpart, arbetsgivaren. Kanske inte så mycket konkurrens om vem som egentligen, hur man ska bilda den här föreningen. Men det fackliga uppdraget kan inte stanna där, utan ganska snart så stöter man ju på en rad olika krafter som påverkar förutsättningar för hur det här fackliga arbetet ska gå till. Och det är de krafterna och de strukturer och de värn som man byggt upp för att möjliggöra det fackliga uppdraget som den här boken i grund och botten handlar om.
Ja, du kallar den för samhällsuppdraget, men vad menar du att det består i? Vad är samhällsuppdraget?
Ja, samhällsuppdraget är ju då fortsättningen på det här fackliga uppdraget, att skapa så goda förutsättningar som möjligt för att bygga ett gott liv. Men också att motverka kapitalismens verkningar och härjningar, men också de svårigheter som det innebär att leva ihop med andra människor i ett samhälle.
Du nämner värn, samhällsvärn kallar du det i boken. Vilka är de? Varför är de viktiga?
De här samhällsvärnen, de består då, man kan säga att det är fem inre värn, fem värn som vi bygger på nationalstatens grund kan man säga. Och det här kan ju vara kontroversiellt utan man pratar om nationalstaten som någonting bra. Men det handlar i huvudsak om delaktighet, att människor kan bindas till samhället på olika sätt. Och ibland pratar vi om det här som full sysselsättning eller att man ska ha en ekonomi med hög efterfrågan, alltså ekonomi som ska funka.
Och delaktighet i organisationer,
ja, delaktighet,
som facket, tänker
jag mig, eller? Ja, i facket, i samhället, i föreningar, på arbetsplatser. För vi mår bra när vi gör saker ihop med andra. Ungefär så. Så det är liksom det första värnet. Att se till att varje människa i någon mening känner sig bunden och knuten till ett samhälle. Det andra värnet, det är ju det andra inre värnet, det är ju då fördelning. För att det som produceras i ett samhälle, ekonomisk tillväxt och sådana saker, det finns ju ingen naturkraft som gör att det fördelas ut jämnt. Det tycks nästan vara tvärtom, att ojämlikheten ökar nästan alltid om man inte gör någonting för att förhindra det. Så det är det andra värnet, jämlikhetsvärnet eller ett fördelningsvärn. Tredje värnet handlar om att bygga upp regler för att vara ordning och reda i ett samhälle. Det är inte något som vi brukar prata så mycket om på vänsterkanten. Demokratiska socialister, betydelsen av en rättsstat. Och sen det fjärde inre värnet, samhällsvärnet som bor på, det är ju då institutioner och grundläggande rättigheter. Det här låter ju lite diffust, men det handlar ju grund och botten om att det ska vara möjligt att sluta sig samman i olika föreningar och bilda kring sina intressen och yttra sig kring det. Och att det ska också finnas media och strukturer som gör att man kan påverka sin omgivning.
Och myndigheter med experter ingår också i det?
Ja, det kan man säga. Det gör det definitivt. Så det är en förlängning på rättsstaten. Så sen mynnar ut i det femte värnet som är då demokratin.
Kanske viktigaste värnet?
Ja, på många sätt. Man kan ju liksom se det som att kapitalismens krafter då väller in över de här samhällsvärnena. Men så länge det sista värnet står intakt så finns det alltid hopp. Hur dåligt och hur svagt den kan gå. Men faller demokratin, ja, då är det illa ställt i ett samhälle, typiskt sett. Så det här är de inre samhällsvärden. Så finns det ju två, kallar för yttre värn, som handlar om att man måste också samverka med andra länder och med människor i andra länder helt enkelt.
Men du, det här låter ju ganska basic och självklart, alltså att de här samhällsvärnen, de är ju mer eller mindre på plats i Sverige. Kan vi inte ta dem för givna i Sverige idag?
Nej, utan jag tror att det är precis tvärtom. Det är lite som när man går och tränar, så kan man tänka sig, oj, nu har jag varit och tränat, jag sprang en mil i söndags, nu är jag färdig, nu har jag tränat färdigt. Så fungerar ju inte kroppen, och inte heller samhällskroppen fungerar på ett sånt sätt, utan det här kräver ju hela tiden en ständig ansträngning på något sätt. Och det finns ju olika uppfattningar om hur de här värnen ska se ut, både hur höga värnen ska vara, hur de ska regleras, om de ens ska existera. Och där pågår det ju en ständig maktkamp mellan olika intressen och olika grupperingar med olika värderingar och sådana saker. Så att nej, det här kan man absolut inte ta för självklart eller givet på något sätt.
Ja, den här maktkampen och intressemotsättningen, den vet vi ju pågår. En röd tråd i din bok är tron på samverkan och kompromiss. Du tror varken på oreglerade marknadskrafter eller på hård klasskamp. Blir det inte väldigt tillbakalutat att så konsekvent hylla kompromissen? Alltså jag tänker inte minst i ljuset av att löneandelen av företagens kostnader minskar ju rejält över tid i både Sverige och i omvärlden. Arbetande människor får inte sin del av kakan, upplever många. Är inte klasskampsretoriken jätteviktig då? Mm.
Nej, men så kan man uttrycka sig. Den här boken försöker ju uttrycka för att man behöver både och. Man behöver både, och inte bara en retorik för övrigt, utan en klasskampshandling på något sätt. Man behöver bygga upp en föreställning om hur samhället ska se ut och dra mot det målet. Men det går inte bara att göra det. Det är väl lätt att bli utopisk. Utan vad man behöver för att nå framgång, det är ju också att hitta ett sätt att leva med motståndaren, med motparten, för det finns ju alltid andra människor i ett samhälle som vill andra saker. Och det är väl den balansen som jag försöker att belysa i den här boken, både behovet av kompromiss med motståndaren, för att det är ju det svåra i slutändan. Det är inte svårt att göra en utopi och en idé om hur saker och ting borde vara. Det svåra är ju att göra någonting på riktigt. Hur gör man, hur upprättar man ett välfärdssystem eller en arbetsmarknadsreglering eller vad det nu är för någonting som kan fungera i verkligheten och inte bara på ett skrivbord när man sitter hemma.
En sak som jag har funderat på, det här med att leva med sin motståndare. Jag brukar ju läsa alla pressmeddelanden som kommer från arbetsmarknaden. Och efter avtalsförhandlingar så brukar ena parten ge uttryck för klasskamp och den andra inte, tycker jag mig se. Och det är framförallt arbetsgivarsidan som står för klasskampen. De brukar konsekvent uttrycka missnöje, facket fick för mycket. Men facket brukar skicka ganska positiva pressmeddelanden. Vi tog fighten, vi vann den. Mm. Vad tänker du om det?
Ja, nej, det är ju en intressant iakttagelse som du gör på så många sätt. Nej, men det kanske illustrerar att vi befinner oss i någon slags kontrarevolutionär tid där de här motkrafterna befinner sig på framfart på något sätt. Arbetsgivarna då, som man då tar ett historiskt perspektiv, så kan man ju tänka sig att från slutet av 1800-talet och långt in på kanske i Sverige på 80-90-talet så var det ju arbetarrörelsen och vänstern som hela tiden befann sig på framåtmarsch. Och vann segrar och såna här saker. Och sen dess har man då befunnit sig i någon slags försvarstrid på många sätt. Det gäller att försvara det man har. Och det man kan se en sån där retorik, det kanske är det som arbetsgivarna gör. Nu vann vi tillbaka lite terräng. Vi behövde inte betala så mycket den här gången. Men sen är det ju så att de här...
Alltså tänker jag att det är snarare tvärtom. De säger varenda gång vi fick betala alldeles för mycket.
Ja,
men facket säger yes, vi fick ut skitmycket, fast i praktiken har ni ju kompromissat ganska mycket.
Ja, det är ju väldiga kompromisser och det är ju just när det är avtalsrörelse så är det ju ett spel, det är fel ord att använda egentligen, men det är en typ av förhandling som är återkommande och där båda parterna vet precis vilken retorik som kommer att användas.
Men ja, tänker du att det finns något bra...
Också. Det är intressant.
Det är intressant, för jag tänker så här. Arbetsgivarsidan vill ju måla upp det stora, stygga facket. De förstör för marknaden för de kräver för mycket. Spelar inte facket lite grann med i det om man säger hela tiden yes, vi vann fighten? Eller finns en annan poäng där, att man visar upp det för sina medlemmar och stärker liksom kampviljan?
Ja, alltså just retoriken kring vad som händer, den är ju väldigt, handlar ju väldigt mycket om att prata med sina egna medlemmar på något sätt. Och det handlar också om att ge utrymme för varandra, att förklara varför det blev som det blev. Kommer ihåg, jag arbetade på Europafacket under en period och förhandlade något som heter känsledirektivet. Och då hade vi en ordförande för, eller en generalsekreterare för Europa faktiskt, heter John Monks, och då var det så att i slutförhandlingen så gick oerhört bra för oss. Vi hade 7 krav och vi vann framgång med, kan man säga, 6,5 av de här kraven. Och jag var överlycklig och ganska ung vid det tillfället. Och jag sa till honom, men nu måste vi gå ut och berätta för världen hur bra det har gått för oss. Och då sa han, nej. Vi behöver inte göra det, tvärtom. Det är motparten som ska få gå ut och, alltså arbetsgivarsidan och den konservativa sidan. För de har mycket mer att förklara och vi har ju redan vunnit. Så låt dem förklara sitt nederlag på sitt sätt, för vi ska inte gå fram, för då kommer vi bara att blockera fortsättningen på den här processen och skapa ytterligare motsättningar. Och det är väl liksom en del av det här samhällsuppdraget. Mycket av det jag skriver om jag kanske också lärt mig av Jan Mångs när jag nu tänker efter när vi sitter här.
Så i kompromissen så är det ganska viktigt att inte motparten liksom tappar ansiktet?
Nej, men det finns en ömsesidighet och en kärlek till motståndaren på något sätt. Även om man tycker har olika intressen och kanske till och med tycker illa om varandra vissa avseenden, så måste man också vårda relationen till sin motståndare.
Det ligger ganska nära diplomati helt enkelt.
Ja, och det är så man liksom håller ett samhälle rullande på något sätt. Att även de som inte tycker om, så måste man kunna ge utrymme för.
Skulle det gå så långt som att du säger att kompromissen är underskattad?
Den tycks ju ha blivit det med tiden. Jag kan tänka mig att om man backar tillbaka i tiden så kanske den var mer självklar och uppenbar på något sätt. Behovet av den. Kanske om man tänker sig andra världskriget som någon slags stort sammanbrott för på så många olika plan. Så kanske man också insåg efter att det var en period där kompromissen blev självklar på något sätt. Men den är ju inte lika självklar idag som den kanske var på 40, 50, 60, 70-talet. Och sen så har vi ju då fått nyliberalismen som absolut inte gillar kompromissen. Men det kommer kanske tillbaka till ett senare skede.
Men skulle du säga att kompromiss är en förutsättning för fred och välstånd?
Absolut.
Varför då?
Ja, som sagt, det svåra i alla tider och i alla samhällen, det är att hitta ett sätt att leva med dem som man inte delar intressen och värderingar med. Och att bli osams, det vet alla som har varit i någon form av relation, det är inte särskilt svårt. Vi kan ju bli osams här och nu, du och jag, hur lätt som helst. Men det svåra är ju inte att bli osams, det svåra är ju att faktiskt hitta ett sätt att leva tillsammans. Så att kompromissen är mycket svårare konst att lära sig, skulle jag säga, än klasskampen. Som är oerhört viktigt, att man har ett hjärta och man har en färdriktning och sån sak. För om man inte har det, då vet man ju inte heller vad man ska kompromissa om. Så kompromissen förutsätter ju också att man har en viljeriktning på något sätt, en idé om vad man vill.
Och i den där viljeriktningen så pekar du ut att det finns ju en rad konfliktlinjer. Du pekar framförallt på en mellan populister och demokratiska socialister. Populister i den meningen att de vill avskaffa eller i alla fall kraftigt begränsa rättsstaten, yttrandefriheten, föreningsrätten. Vi ser ju i vår omvärld starka sådana tendenser i en rad länder. Orbán i Ungern, Trump i USA, det är två av flera som sticker ut i samtiden. Men ser du populistiska tendenser även i Sverige?
Absolut, absolut. Först måste man ju klara vad populism är för någonting och vad det inte är. Populism handlar ju i stor utsträckning om att man sätter någon slags oförstört folk mot någon korrupt elit som på något sätt lurar den här det ädla folket, nu gör jag citationstecken med fingrarna, och så det är ju spänningsfältet. Ibland pratar man ju om populism att det handlar om att man uttrycker åsikter som är populära i någon mening. Folklighet och sådana saker. Men det har inte med populism att göra, skulle jag säga. Utan populismen är en utarbetad idé om hur samhället ska styras, som har nära släktskap med fascism och nazism. Och det handlar om i grund och botten stora angrepp på de här samhällsvärden. Och vi ser sådana tendenser i Sverige idag, särskilt Sverigedemokraterna. Men även vad heter de här nordiska motståndsrörelsen utgör ju tydliga sådana angrepp på olika sätt, ja.
Du nämner här att populismen är nära besläktad med fascism, men med den skillnaden då att populister ju accepterar demokratin, men bara som ett redskap för att vinna makt och utöva maktutövande. Men inte det var alla politiska partier och organisationer vill vinna makt, utöva den.
Mm, precis, och det är därför det är så viktigt att skilja på vad som är den här populism i bemärkelsen folklighet som alla partier sysslar med. Bara för att man ju uttryckt, låt säga, man kritiserar ska vi ta på, finanspolitiska ramverket och säga att nej, men man borde kunna spendera mycket mer pengar. Och då är det väldigt lätt att man från högerns sida eller från nyliberalt håll säger det där är populism. Men det är inte alls populism, utan det är en fullt legitim åsikt. Utan populismen handlar om att man inte accepterar demokratins grundläggande spelregler. Man accepterar alltså inte att rättsstaten fullt ut. Man respekterar inte grundläggande fri och rättigheter, yttrandefrihet och föreningsfrihet. Och man försöker att underminera förutsättningar för demokratin, att den ska fungera på det sätt som den är tänkt.
Men alla använder ju inte begreppet så som du gör. Man hör ju så här vänsterdebattörer som säger vi måste ha mer vänsterpopulism. Ja. Men då menar man ju inte det du pratar om, eller
nej,
hur?
Nej, men då pratar man mer om den här folkligheten. Och då blir begreppet i grund och botten poänglöst. Man kan ju för sig använda något helt annat begrepp då. Men då börjar man ju prata om fascism och nazism istället. Och det är ett begrepp som har så stark och tung laddning. Och det, på många sätt är det ju ett problem att vi inte har... Den stora sorgen efter 30-talet på många sätt, förutom de enorma hemskheter som nazismen orsakade, det är ju svårigheterna vi har haft att förstå vad det är för krafter som är i rörelse. Det är liksom förmörkat vårt sätt att tänka, och särskilt när SD växer fram så var det väldigt snabbt att kalla dem för nazister och fascister och sådana saker. Och det blir ju särskilt problematiskt i en rörelse som LO. Det är helt plötsligt då nästan 25% av LO-förbundens medlemmar börjar rösta på SD. Och då kan man ju fråga sig, har 25% av LOs medlemmar blivit rasister?
Är det så?
Nej, så är det absolut inte. Utan det handlar ju om att de lyckas ge röst till någonting som det politiska, nu säger jag etablissemanget, men de politiska eliterna som jag själv tillhör för övrigt, och många här i Stockholm när vi sitter här på Södermalm, tillhör i någon mening.
Men finns det någon slags utbildningsproblem här? Folk vet inte riktigt vad populism är. Man röstar på det som låter populärt.
Ja, alltså...
För jag kan inte tänka mig egentligen att 25% av LOs medlemmar ifrågasätter värnen och rättsstaten och yttrande mötesfriheten. Eller så tolkar du det så?
Nej, utan det finns en fantastisk citat av en tysk socialdemokrat på 30-talet, precis innan nazisterna stängde ner riksdagen i Tyskland. Och då sa han att om nazismen, att aldrig har en politisk rörelse gjort det inre svinet, våra sämsta sidor, till en bärande politisk idé för ett politiskt parti. Och där finns ju ett starkt släktskap med Sverigedemokraterna. Det är så oerhört lätt att väcka och hämta kraft ur våra sämre sidor. Och vår misstänksamhet och sådana saker.
Och vad kan hända om vi gör det? Alltså, vad är den stora faran med populismen?
Populismen är ju så oerhört farlig för att den ger sig på i princip alla våra politiska samhällsvärn. Och på sätt och vis farlig är nazismen och fascismen på det sättet att den använder demokratins legitimitet för att legitimera sig själv på något sätt. För det kommer man ju inte runt. Att alla de här människorna som du valde, Orbán, Putin, Trump och många, många andra såna här, Bolsonaro i Brasilien och så, de har ju kommit till makten genom demokratin. Det är demokratin som har gett dem den möjligheten. Och de kan bli mycket mer seglivade. Och angreppen är mycket slugare. Det är liksom inte, man sätter inte journalister i fängelse, utan man försvårar möjligheten för journalister att verka. Man stänger inte ner fackföreningar, utan man försvårar förutsättningar för fackföreningar att verka. Och så vidare. På det sättet underminerar man förutsättningar för demokratin.
Så kamp mot populism är viktig. Ge mig dina tre viktigaste argument mot populister.
Jag tror att populister hämtar ofta kraft ur en rad olika saker som är demokratins olika svagheter. Men en sån sak är att demokratin måste göra skillnad. Och då säger oftast populister att med oss så kommer du få en verklig skillnad. Det är ju, eller man ska röja, som Donald Trump sa, vi ska röja i träsket och sådana saker. Så det bästa sättet att försvara sig mot populister, det är att faktiskt se till att göra skillnad genom demokratin. Att det man pratar om också händer.
Och det rimmar ju inte alltid med kompromissen.
Ja, men det är det som är balansgången då, så att säga. Hur mycket ska man kompromissa? Men de som kompromissar måste ju vara medvetna om det här, att det finns ett sånt hot från den här den här kraften som hela tiden finns när man misstänkliggör eliter på olika sätt. Och med populism, man kan tänka på också som ett ramverk. Man kan komma med olika saker till det här ramverket. Man kan komma dit med vänsterpolitik också, som Hugo Chavez i Venezuela. Men du kan också komma med nationalism, och det är det vi ser mest utav när man liksom försöker att spela upp det. Vi och dem, vem är sann finn eller sann svensk, och vem är inlånad och sån sak.
Har du fler goda argument mot populister, eller?
Ja, alltså gör skillnad i politiken, och sen så underliggande problemet de har, det är väl att ingenting av det de pratar om löser de stora frågorna som vi har kring oss i våra liv. Hur ska vi leva tillsammans? Hur ska vi bygga en välfärdsstat som jämnar ut livsförutsättningarna? De saknar ju svar på alla de frågorna.
Och kanske framförallt också, hur ska vi göra det och hejda den globala uppvärmningen?
Ja, ja precis. Ja, man kan ta vilka problemområden som helst. Men precis, du hör inte Jimmy Åkesson prata om hur han ska hantera den globala uppvärmningen. Du hör honom sällan prata om hur man ska lösa välfärdsproblem på ett verkligt sätt. Medan spela ut olika grupper mot varandra förstås.
När jag läser boken så inleder du den med att skriva: jag litar på dig, att du har förmågan att tänka politiskt eller har lust att lära dig hur man gör. Men vad är det lite mer konkret som du litar på eller hoppas inspirera människor till?
Jag litar på att människor vill. Jag litar på att jag tänker att det är så oerhört lätt att man talar till. Men jag vill tala med i den här boken. Jag vill bjuda in till ett samtal. Världen är inte självklar. Det är inte självklart att de här världen ska byggas upp. Utan jag litar på att man vill komma in i det här samtalet. Att det finns en vilja och en lust till det. Och när jag träffar människor, oavsett om jag, när jag åker runt i landet och träffar fackliga grupper eller om jag i mitt privatliv, så upplever jag att det är väldigt sällan folk inte vill själva. Och det är det. Jag litar på att folk vill. För politik handlar ju i grund och botten om det, skulle jag säga. En människosyn. Det börjar alltid med en syn på människan. Vill man eller vill man inte? Är man lat? Har man energi och sådana saker? Jag tror att man i grund och botten ska ha en väldigt positiv syn. De flesta människor gör så gott de kan med de förutsättningar de har. Men vi föds med väldigt olika förutsättningar. Och ges olika förutsättningar. Vi föds in i olika förutsättningar. Och vi har också olika förutsättningar med oss rent genetiskt.
Och därför är samhällsvärden så viktiga?
Ja, för att jämna ut de villkoren som livet ger oss. Den lott som livet ger oss. För det är bara så man kan bygga ett bättre samhälle. Och just apropå det här, det goda jaget, som jag nämnde, det finns ju en annan person, Harold Laski, som var en oerhört aktiv socialdemokrat i Storbritannien på 20-, 30- och 50-talet. Han menar ju då att det grundläggande syftet bakom välfärdsstat och rättsstat och såna saker, det är att möjliggöra för människor att vara sitt bästa jag. Det måste vara så att säga, det som guidar och en strävan i den politik som man bedriver. Så varför bygger vi upp en välfärdsstat? Jo, för att möjliggöra för människor att vara sitt bästa jag. Varför har vi förskolor och skolor? Jo, för att hjälpa människor till att bli sina bästa jag. Jag tycker det är en fin sätt att tänka på vad politiken borde sträva till.
Tack Carl Michael, vi sätter punkt där. Lust tillsammans, vi tar fighten tillsammans och vi försvarar samhällsvärlden. Det är något av en kärnpunkt i din bok. Men Claes Michael, du är också välkommen tillbaks. För i nästa avsnitt av podden Samhällsuppdraget så ska vi prata mer om kapitalism. Och vi ska prata om kapitalismens baksidor.
Mm. Tack. Tack. Tack för att vi kom hit.
Du har lyssnat på Samhällsuppdraget. En podd producerad av Leopard förlag i samarbete med LO och ETC Nyhetsmagasin. Programledare var jag, Rebecka Bolin. Producent Johanna Ekeroth och tekniker Petter Brundell.